السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في فتشت رتبينهم بوكين صحيح الترغيب وترهيب آف الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وفي فوت فورا لكابيتي تنبانا، وفي طالة دي فورا لكونا أم دقدن آف دون فم أوبليغاتوريسكا بانا بلانين ترفيهيتا آف دي دون فم داغليغا بانا. وفتفتاين سينو في نست كومد كابيتل uppmaningen till att be generellt. Och dygden av ruku och sujud och till khushu'. Så vi har, som vi nämnde innan, vi har specifik bön och generell bön. Okay? Specifik bön, fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Obligatoriskt för varje muslim att be dessa fem salat. Och sen har vi, alhamdulillah, frivillig bön. Och Allah subhanahu wa ta'ala, med hans fadl, hans nåd och generositet till oss i denna umma, har öppnat dörrarna till frivilliga gärningar för de som vill närma sig Allah, de som vill stiga i paradiset och de som vill stiga i belöning. Så att om du kollar på alla islams obligatoriska aspekter, så finner du att det alltid finns en rekommenderad, eller att det finns en, vad kan man säga, en frivillig aspekt, en extra gärning som kan relateras till den obligatoriska. Exempel då, vi har ju bön. Obligatorisk bön, frivillig bön. Obligatorisk zakat, frivillig sadaqa. Vi har obligatorisk fasta, frivillig fasta. Vi har obligatorisk hajj en gång i livet, frivillig hajj. Obligatorisk umra en gång i livet, frivillig umra. Och så vidare, och så vidare. Så alhamdulillah har öppnat dörren till gott för den som vill. Den som vill öka är gott. Och vi nämnde innan att bönen är den bästa gärningen. Som hadithen sa, där profeten alaihi salatu wassalam sa: wa'alamu anna khayra amalikum as-salat. Att vet att den bästa gärningen är bönen. Så det bästa du kan göra när du kommer till handling är bönen. Det bästa du gör när du kommer till tro, det är att tro på Allah och hans sändebud. Att tro på yani arkanul iman, tawhid, det är det bästa. Ingen snack om saken. Men när det kommer till handling, då finns det ingen gärning som överträffar bön. Och ni minns att, kanske att jag sa detta förra veckan. Och om ni frågas, vad är den bästa gärningen i islam? Då ska ni svara, bön. Så det är ingen snack om saker. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith Qudsi att det finns ingenting som för en tjänare närmare till mig och som jag älskar mer än de gärningar jag har gjort obligatoriska. Taib. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Finns ingenting som för oss känner närmare till Allah som han älskar mer än de gärningar han har gjort obligatoriska. Men du kan inte närma dig Allah med en frivillig gärning mer än vad du gör med en obligatorisk gärning. طيب. Och av de obligatoriska gärningarna så är de bästa bönen. Vi nämnde ju också att islams fem pelare rangordnas i ordning av förträfflighet eller vikt. Då shahadatin är det viktigaste och sen kommer bönen på andra plats. Och sen kommer zakat och fastan och hajj. Så bönen är, mashallah, den bästa och viktigaste gärningen som muslimer gör. Och därför blir också frivillig bön den bästa frivilliga gärningen du kan göra. Är ni med? Och vi kommer idag, mashallah, att nämna några exempel på detta som bi'idhnillahi kommer att vara en förmaning och uppmuntran till oss att öka i att göra mera frivilliga böner. Författaren börjar med en hadith från Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "At-tahuru shatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan." Renlighet är hälften av al-iman, och alhamdulillahi fyller vågskålen. Och subhanallah walhamdulillah tamla'an ma bayna as-sama'i wal-ard. Dessa ord fyller vad som är mellan himmel och jord. Was-salatu nur. Och bönen är ett ljus. Och sadaqatu burhan. Och almosan är ett bevis. Och sabru diya. Och tålamod är ett skinande ljus. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Och Koranen är ett bevis antingen för dig eller mot dig. Och denna hadith är berättad av Imam Muslim. Och hadithen har vi nämnt innan. Den kom upp tidigare i boken i kapitlet om wudu. För första meningen i hadithen är att renlighet är hälften av al-iman. Men författaren gör som ahlul hadith, där de repeterar en hadith i olika kapitel om hadithen handlar om flera olika saker. Och därför ibland i Sahih Bukhari så kan en hadith finnas i kanske 9-10 olika kapitel. Eller beroende på. Till exempel hadithen om islam som pelare. Den passar in i kapitlet om iman. Den passar in i kapitlet om bönen. Passar in i kapitlet om zakat, fastan och hajj. Och så vidare. Så ulema har då som vana att repetera hadither som handlar om flera saker i dess lämpliga kapitel. Så här nämndes då att renlighet är hälften av iman, vilket vi talat om tidigare. Och dygden av att säga alhamdulillah, subhanallah och alhamdulillah, att det är någonting som kommer att ge dig en belöning som tynger domedagens vågskålar i goda belöningar, vilket vi alla är i behov av på domedagen. Wassalatu nur. Och här har vi shahid, här har vi själva en beviset varför författaren nämnde hadithen i detta kapitel. Att bön generellt, inte den obligatoriska utan bön, all bön, är ett ljus. På vilket sätt är bönen ett ljus? Bönen har förklarats här av vissa lärda som är Nawawi, att den är ett ljus då den lyser upp för dig vägen till lydnad. Och den avvärjar dig från att synda och att begå skamlösa gärningar. Inna salaten hanil fahsha'i wal munkar. Bönen hindrar personer från att göra skamlösa gärningar och synder. Är ni med? Och oftast är det så att den som ber sina salat och sunna böner är inte en person som är en grov syndare. Eller han ber och så går han ut och skjuter dem. Han ber, han går ut och säljer narkotika. Det är väldigt ovanligt. Trots att det finns, men inshallah, bönen, om den utförs korrekt, kommer påverka personen och leda personen bort från det destruktiva livet. Så bönen är ett ljus ur den aspekten. Meningen betyder också att bönen kommer att förvandlas till ett ljus av belöning på domedagen. Domedagen är mörker och på domedagen behöver man ljus. Och speciellt när man ska ta sig över sirat, vägen till paradiset. Då behöver man ljus, för annars kommer man att falla ner i helvetet. Så bönen kommer där förvandlas till ett ljus. Och vissa ulema säger att den också är generell, hadithen, att den lyser upp ditt hjärta i detta liv. Den lyser upp din själ, din iman, lyser upp ditt ansikte, gör dig vacker. Simahu fi wujuhihim min athari sujud. Alla säger att du kommer se en i spåret av ljus eller av sujud på deras ansikte. Så as-salah ger personen ljus. Och Sheikh Uthaymin nämner ljus i dunya, ljus i graven, gravens mörker, ljus på domedagen, ljus över surat, ljus i paradiset och så vidare. En hadithen är generell. Att bönen ger dig ett ljus, subhanallah. Så känner man ett mörker inombords, vad är då medicinen?
Att be.
Bönen. Att be den korrekta bönen. Och inshallah, Allah kommer att lysa upp ditt inre. Och la shak, wa la raib, utan tvekan. Personer som lämnat bönen har ett stort mörker inom sig. Inget snack om saken. Han kan inte komma och säga, jag har ljuset av iman i mitt hjärta. Abaden, det är omöjligt. Utan du måste be dina salat för att ha detta ljus. Och sen så sa Rasul a.s. Wasadaqatu burhan. Och almosan, att hjälpa fattiga, är ett bevis. Ett bevis på vad?
Iman.
Ett bevis på en iman. Du är en sant troende. Då du ger företräde till att behaga Allah framför att behaga dig själv. Människan älskar pengar. Allah säger att ni älskar pengar med en stark kärlek. Så att man älskar, man ger bort av det man älskar, är ett tecken på en iman. För du vet att Allah kommer att ersätta det med något bättre. Eller hur? Så, sadaqa burhan. Ett bevis på domedagen. Och bönen är också ett bevis. Och det kommer att komma en hadith om det senare. Det som kommer med bönen på domedagen kommer att ha ett ljus och kommer att ha ett argument. Kommer att ha en belägg och bevis på att han är troende. Wasabru biya. Och tålamod är ett sken. Ordet som nämndes här är inte ljus. Utan dia är starkare, alltså bländande ljus. Yani tålamod är någonting vi måste ha för att navigera genom livets svårigheter. Ta oss igenom livets motgångar med tålamod. Ta oss igenom att kunna motstå synder, kräver tålamod dag och natt. Ta oss igenom att kunna utföra våra plikter, kräver också tålamod. Så tålamod är ett ljus, och utan tålamod kommer man ingenstans. Tålamod är ett måste för varje muslim, och det är något som muslimer ska träna på. Att vara otålig är en klandervärd egenskap. Att vara tålmodig är en god egenskap. Och vad sa Umar radiallahu anhu? Att vi fann vårt lyckligaste liv i tålamod. Som det finns i Bukhari. Så vi fann vårt lyckligaste liv dagarna av tålamod. Så tålamod, mashallah, kära bröder och systrar. Och sen så sa vår älskade profet alaihissalatu wassalam att Koranen är antingen ett bevis för det eller mot det. Den här boken som du läser, reflekterar över, lyssnar på, memorerar, kommer på domedagen att vara ett bevis för dig eller mot dig. Den är ett bevis för dig om du agerat ut med Koranens påbud, om du lämnat Koranens förbud. Och den är ett bevis mot dig om du trotsat Koranens påbud och du är fallit in i dess förbud. Nah. Vi fortsätter. Det berättas från Abu Dharr radiallahu anhu att han sa: vi gick ut med profeten alaihi salam på vintern då bladen faller från träden. Så han tog upp en kvist, och när han skakade eller tog upp den så föll de här bladen från kvisten. Och så sa han: ja Abu Dharr, och då så svarade jag: labbayka ya Rasulullah. Och då så sa han att om muslimen står för att be en bön, yuridu biha wajhallah, och han söker med denna bön Allahs ansikte uppriktigt, så kommer hans synder att falla från honom så som bladen föll från denna kvist. Och denna hadith berättad av Ahmed och den är Hassan. Så här finner vi, det vi nämnde också i tidigare lektion, att bönen suddar bort en synder. På samma sätt som bladen faller, eller löven faller från kvistarna och träden på hösten och vintern, så kommer dessa synder att lämna muslimen då han står för att be. Men här nämndes ett villkor. Vilken bön är det som suddar bort synder?
Komplett.
Den är förstående. Nej, vad sa du? Yuridu biha wajhallah.
Att man vill belöning hos Allah.
Nej.
Allahs ansikte.
Ja, det innebär vad?
Uppriktighet.
Uppriktighet. Att bönen utförs med ikhlas. Det är villkoret. Om en person ber utan ikhlas, hans bön, den är inte för honom, den är mot honom. Man kanske till och med straffas för det. Om man ber för att visa upp sig. Så den bön man belönas för är den som är med uppriktighet, ikhlas. Och vi kommer att nämna andra beståndsdelar som måste fullbordas för att bönen ska ge denna enorma belöning. Det berättas också från Ma'dan ibn Abi Talha radiyallahu anhu att han sa: jag träffade Thawban, Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawla betyder att han var som före detta slav. Han var befriad av profeten alaihi wasallam. Kanske köpte, betalade pengar för att köpa honom fri och så vidare. Så han var en person som då, Mawla kan också betyda att han var en person som jobbade åt profeten alaihi wasallam. Och då så frågade den här mannen Thawban radiyallahu anhu och sa då till honom: berätta för mig en gärning som kommer att ta mig in i paradiset, eller en gärning som Allah älskar. Och då så var Thawban tyst. Och sen säger han: jag frågade profeten alaihi salatu wassalam samma fråga. Och då svarade han till mig: alika bi kathrati sujud. Jag råder dig att göra mycket sujud till Allah. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدْ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً. För varenda sujud du gör till Allah kommer Allah att höja dig nivåer med. Och han kommer att sudda bort synden från dig. Och denna hadith är i Muslim. Så här frågade Thawban radiyallahu anhu profeten a.s. denna mycket relevanta fråga: berätta för mig en gärning som tar mig in i paradiset. Berätta för mig en gärning som Allah älskar. Sahaba och Salaf och Saleh sökte Allahs välbehag och sökte paradiset. Och ställde därför dessa frågor. Inte bara för att ha kunskapen, utan för att agera på det. Så svaret blev då att vägen till paradiset och till Allahs kärlek är att du ska göra mycket sujud. Alika bis sujud. Och här är en fråga. Vad menas här med alika bis sujud? Är det att du ska göra mycket böner, mycket salat, eller att du ska göra längre sujud? Eller att du bara utan bön ska göra sujud? Kan man göra det? Kan du nu till exempel bara göra en sujud utan anledning? Nej, vad då?
Sujud,
shukr. Du måste specificera. Sujud, ibadah. Du bara så här, vissa de gör att jag ska göra sujud. Så jag gör en sujud i 10 minuter. Utan att det är sujud, shukr eller tilawa. Då blir det en bidda. Det här finns inte något belägg för islam. Men sujud då, vissa lärare säger att det här handlar om att be mycket. Obligatorisk bön, självklart, och att be sin frivilliga bön. Och att profeten alaihissalam här använde sujud som en synonym på själva bönen. Då sujud är det noblaste man gör i bönen. Och man kan göra så på arabiska att du talar om någonting i sin helhet med att nämna dess noblaste beståndsdel. Så det noblaste i bönen är sujud. Och då man säger sujud menar man bönen. Det är en tolkning på hadithen. Att göra mycket frivilliga bön. En annan tolkning är att göra långa sujud. Och båda tolkningarna på hadithen är korrekta. Det är bara att du ber mycket frivillig bön eller att du ber med mycket sujud, så är båda, mashallah, någonting som är uppmuntrat och som islam då kallar till. Och som ger denna enorma belöning. Så vad händer om du gör sujud? Allah kommer att höja dig en nivå. Varenda sujud du gör, Allah kommer att höja dig en nivå. Mashallah. Och Allah kommer från dig att sudda bort en synd. Så tänk er här, varenda sujud du gör, Allah höjer dig i nivå i nästa liv. Och Allah suddar bort dina synder. Mashallah. Och det berättades i en liknande hadith från Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu att han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: det finns ingen tjänare, en person som muslim, som gör sujud till Allah förutom att Allah kommer att för honom skriva en hasana och sudda bort en synd och höja honom en nivå. Fastakthiru min as-sujud. Så gör mycket sujud. Han nämndes vad? Att Allah ger dig en hasana, sudda bort en synd och höjer dig en nivå. Och så sa han betonande: så gör mycket sujud. Det berättas också i Sahih Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: أقرب ما يكون أو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Hasir profeten alayhi salatu wassalam, det närmaste en tjänare kommer till Allah, till sin herre, är i sujud. Så gör mycket dua. Och det lades till en hadith: فَقَمِنُونَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. För det är stor chans att den kommer att accepteras. Mashallah. Den här hadithen är nog den noblaste hadithen när det kommer till förträffligheten av ett sujud. Denna hadith nämner vad? Att det närmaste du kommer till din herre är ett sujud. Och vi människor ska alltid söka att närma oss Allah. Vi ska fly till Allah. Vi ska skynda oss till Allah. Och vi ska närma oss Allah. Som vi nämnde i hadithen om al-awliya. De som närmar sig Allah med obligatoriska gärningar och sedan med frivilliga gärningar, tills de blir Allahs awliya. Ju närmare du kommer till Allah, ju närmare är du under Allahs beskydd. Genom Allah kommer att ta dig under sitt beskydd och kommer att hjälpa dig och underlätta saker och ting för dig. Så vill du närma dig Allah subhanahu wa ta'ala, gör mycket salat och gör mycket sujud. Och det närmaste generellt du kommer till Allah i dina goda gärningar är just i sujud. Under dagen du gör goda gärningar, du närmar dig Allah med dhikr, med Koran, med att fasta. Men ingenting för dig närmare till Allah än att du sätter ditt ansikte på marken i sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Du går ner med din noblaste kroppsdel som du håller mest kär, och det är ansiktet, och lägger den på den lägsta platsen, marken, i ödmjukhet, dyrka och hängivenhet till Allah. Yani, vad är dyrkan? Det är den här hängivenheten och dyrkan, ödmjukheten, tadallul, att man inte ödmjukar sig, men man verkligen ödmjukar sig. Yani, går ner, underkastar sig till Allah subhanahu wa ta'ala i sujud. det är det närmaste du kommer till Allah subhanahu wa ta'ala. Din själ är som närmast till Allah i sujud. Och vad händer då? När du är nära till Allah, då så sa profeten alaihi salatu salam, gör då mycket dua. För det är stor chans att den blir besvarad. Och det här tyder på vad? Att ju närmare du är Allah, ju lättare kommer din dua att bli besvarad. Så som Allah säger i Koranen, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ. Att om dina tjänare frågar dig Mohammed om mig, så säg att jag är nära för att besvara deras åkan. Ja, det är vart. Allah azza wa jalla är nära. Om Allah är nära, då besvarar han åkan. Så ju närmare man är till Allah, ju större chans är att åkallan blir besvarad. Och återigen hadithen, att en tjänare närmar sig Allah med obligatoriska gärningar, det Allah älskar mest, och fortsätter att närma sig Allah med frivilliga gärningar, tills han blir älskad av Allah. Och då säger Allah att om han frågar mig kommer han att få. Och om han söker hjälp kommer jag att skydda honom. Så de som är Allahs awliya, nära till Allah, får sin dua besvarad. Så hur kommer man nära till Allah? I sujud. Och därför, mashallah kära bröder, den här hadithen är en förmaning till att göra mycket dua i sujud. Vi vet ju att i sujud så måste man säga Subhana Rabbi al-A'la. Okej? Okay? Åtminstone en gång. Efter det, sunnat säger det två, tre, fler gånger, så är det öppet för dig att göra frivillig dua. Det finns två tillfällen i bönen där man får göra frivillig dua. Och det är i sujud och det är innan ett teslim. Innan man säger Assalamu alaikum. För där så sa också profeten alaihissalam, فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَى. Yani, låt han då välja den dua som han tycker bäst om. Så att de här två tillfällena får du göra frivillig dua. Och man kan också säga kunut. Ni vet nu, i Taraweh, sista kunut, det är också, där kan man också göra dua. Men annars generellt, i din vardagliga bön, så talar vi om de här två platserna. Och den bästa av dem är i sujud. Så när ni ber, vare sig det är obligatorisk eller frivillig bön, gör lite extra dua i era sujud. Och det här, wallahi, testa det här. Be bön och gör en sujud ibland 5 minuter, 10 minuter. Känn sen i själen hur du mår. Ja, du, wallahi, du kommer att må annorlunda. Många av oss ber snabbt, subhanallah, wallahi, och sen bönen slutar, sen direkt kolla på mobilen. Testa det här. Alltså, nu ska jag be. Jag ska be 20 minuter. Vad har du 20 minuter? Eller en frivillig bön. Du är ensam, du är lugnt, kallas. Hemma, gör en lite längre sujud. Och be, gör dua. Repetera dua flera gånger om och om igen. Be om vad du vill. Får man göra dua på svenska? De lärda säger ja. Om du inte kan göra dua på arabiska, får du göra dua på ett annat språk. Men kan man på arabiska, så är det självklart det man ska välja. Men det är tillåtet, alhamdulillah. Och du kan säga, repetera. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. Säg det 50 gånger. Allahumma gfir li warhamni. Allah har gjort fel, jag har syndat, förlåt mig. Och så vidare. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Repetera. Gör mycket dua för dig själv, dina barn, din familj, för umman. Mashallah, passa på att göra dua i sujud. För stor är chansen att den blir besvarad. En fråga som de lärde också diskuterat. När man ber obligatorisk bön, får man då be om världsliga saker i sin dua? Vissa använder argumentet, vissa lärda inom islam, och säger att bönen inte är värdig att be om världsliga saker. Ja, det är inte passande. Du ska be om akhira, om iman, om kunskap, om goda gärningar, om allas förlåtelse. Dunia är inte ens värt att be om. Men den här åsikten stämmer inte. Utan du får be om exakt vad du vill. Och därför finner jag också hadith när rabbarna ätina för dunia hasana och så vidare. Så att det är tillåtet att be om det världsliga. Men självklart i sin dua ska man ju alltid prioritera det religiösa, det kommande livet och paradiset. Det är tillåtet att be om styrka, om skönhet, om hälsa, om en vacker bil, en vacker fru. Du får be om alla dessa saker, om mera pengar och bästa arbetet och lyckas utbildningen. Men om du sitter och ber om dessa saker i 5 minuter och du inte alls ber om nästa liv och paradiset och Allahs förlåtelse, vad är dina prioriteringar någonstans? Så det är i alla fall öppet att göra dua och att be om exakt vad man vill. Författaren nämner sen en väldigt vacker hadith från Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu, som också var en person som Han gav sitt liv till att tjäna profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Så han sa, jag brukade tjäna profeten alaihi salatu wassalam under mina dagar. Och på natten så brukade jag lägga mig utanför profetens dörr alaihi salatu wassalam. Så en natt när jag var där så hörde jag profeten alaihi salatu wassalam säga i nattbönen subhanallah, subhanallah, subhanarabbi. Tills jag tröttnade, jag somnade. Och faqala yawman. En dag så sa profeten till mig alaihi salatu wassalam, ja Rabia, fråga mig om någonting och du ska få det. Så sa jag, ge mig uppskov. Ge mig lite tid, låt mig tänka på den här saken. Och då så sa Rabia, tadakkartu anna dunya faniya munqati'a. Så jag kom fram till att den här dunya, detta världsliga liv, är faniya. Det kommer att upphöra. Det kommer att förgå och försvinna. Munqati'a, det kommer att klippas, brytas. Då så sa jag, ja Rasulullah, jag ber att du ska fråga Allah subhanahu wa ta'ala att han ska rädda mig från elden och ta mig in i paradiset. Och då så var profeten tyst alaihi salatu wassalam. Och så sa han till Rabia, men amaraka bihada. Vem har sagt det här till dig? Du ska fråga om detta. Och då så sa han, ingen har sagt detta till mig. Men jag visste att dunya är på väg mot sitt slut. Faniyatun kommer att avslutas. Wa anta min Allahi bil makan alladhi anta min. Och du kommer att uppnå den nivå du kommer att få i paradiset. Så jag vill att du skulle be till Allah subhanahu wa ta'ala för min skull. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, det kommer jag att göra, men hjälp dig själv att uppnå det du har bett om genom att göra mycket sujud. Och denna hadith finns i Tabarani. Och en annan riwaya på hadithen, vi nämnde den som förklarar det, så sa han, Rabi, att jag brukade hämta al-wadu, vatten som man tvagar sig med, till profeten alaihi salatu wassalam, och hajatihi, och hans saker som han behövde, mat eller skor eller kläder eller liknande. Och han sa en dag till mig, Selmi, fråga, vad vill du? Och då så sa Rabia, as'aluka murafaqatuka fi jannah. Jag ber om att få vara i ditt sällskap i jannah. Och då så sa han, vill du ha någonting annat? Ava ghayra dhalik. Och då så sa han, huwa dhalik. Inget annat. Och då så sa han, hjälp dig själv att uppnå detta med att göra mycket sujud. Så väldigt, väldigt vacker hadith. Och denna finns i Sahih Muslim. Så Rabia radiyallahu anhu brukade då tjäna profeten alaihi salatu wassalam, och vilket nobelt arbete. Så pass att han var med honom på dagarna för att ta del av kunskapen, ta del av baraka, ta del av allting gott som fanns i profetens omgivning alaihi salatu wassalam. Och subhanallah, han lämnade honom inte ens på natten. Han sov utanför dörren på marken, för att han, kanske profeten skulle behöva någonting och då ville han vara redo. Om han skulle behöva vatten för att be på natten. Någonting, kallas, han är där, direkt. Subhanallah. Så, profeten alaihi salatu wassalam var ju också en person som alltid uppmanade till att man ska gengälda. Man sama alaikum ma'rufa fa kafiru. Om en person gör dig någonting gott, så ge tillbaka. Ge en belöna person. Så här personen tjänar honom, så han vill göra en tjänst för honom. Så han säger då, yani, vad vill du ha? Jag ska göra dua för dig. Och han nämnde ju här att du har denna plats hos Allah. Din dua är besvarad. Så Rabia tog det här tillfället i akt. Han stressade inte. Sa jag vill ha det här eller det här. Utan han sa låt mig tänka. Och subhanallah, kolla på sahabas ambition. Han tänker nu. Tänker du får den här möjligheten. Att du kan be om exakt vad du vill. Säga till profeten jag vill ha det här. Jag vill ha värsta villan, jag vill ha pengar, jag vill bli kung, jag vill bli vad du vill. Och inshallah, du kommer att få det. Men han tänker på alla de här sakerna. Jag kan få det ena eller andra. Vad valde han? Skydd från helvetet. Och profetens sällskap i jannah. Och han betonade också. Han sa, vill du ha någonting mer? Han har frågat om det han vill. Vill du ha någonting mer? Nej. Ingenting. Inte dum, jag ingenting. Subhanallah. Och det här tyder på sahabas ambitioner. Deras förståelse av religionen. Deras förståelse om att det här livet, det är bara kort. Det kommer att försvinna. Det kommer att förgå. Det är inte värt någonting. Men vad jag ber om i detta liv, det kommer att försvinna. Det kommer inte följa med mig till graven. Det kommer inte gynna mig på domedagen. Kanske kommer skada mig på domedagen. Det som gynnar mig i stora hela är att få gå in i paradiset. Att räddas från helvetet. Så det var det han bad om. Så kolla på hans ambition. Och det här är, wallahi, en förebild för oss. Att vi också borde ha dessa ambitioner. Att inte bara springa efter dunja, vara besatta av dunja och ha dunja som vårt högsta mål. La wallahi, låt Jannah vara vårt största mål. Och låt det inte bara vara tomma ord som vi säger. Utan låt det vara på riktigt att vi kämpar för Jannah. Och här finns en till nytta. Och det var ju att profeten alaihissalam skulle be för honom. Att han skulle få Jannah. Men samtidigt här så vill han här säga till människor att förlita dig inte bara på min dua. Visst, det är bra, inshallah, det räcker. Men du måste också agera för att komma till Jannah. För en person kanske kan bli för bekväm. Khas, profet gjorde dua för mig, alaihissalam, jag behöver inte göra så mycket frivilliga gärningar. Nej, utan du måste också kämpa för att komma till Jannah. Att få vara med mig i Jannah genom att göra mycket salat. Så här finner vi vad? Genom mycket salat och mycket sujud kan du komma upp i de högsta av paradis. Att få vara i profetens sällskap, alaihissalam. Så Allah, Allah. Låt oss ta detta på allvar och göra mycket, mycket bön. Och gärna verkligen vara hängivna i våran dyrka för att uppnå denna otroligt höga nivå. I en liknande hadith så sa profeten alaihissalam till en av sahaba som heter Abu Fatima. Han sa till honom, إذا أردت أن تلقاني فأكثر السجود. Om du vill möta mig igen i nästa liv, gör då mycket sujud. Samma sak här. Om du vill vara mitt sällskap, var för dem som gör mycket sujud. Och Abu Huraira berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, As-salatu khayru mawdi'in, faman istata'a an yastakthir falyastakthir. Bönen är det bästa ni gör. Så den av er som kan, låt han göra mer av den. Genom det bästa vi gör i detta liv är bön. Så kan ni, så gör då mera av bön. Ja, ni ber dina obligatoriska, ber frivillig bön, ber tahiyyat al-masjid, ber salat al-istikhara, ber salat al-duha, ber al-rawatib bönerna, försök ber witterbönen. Gör det här lilla extra. Och inshallah, det kommer att ge dig en otroligt stor belöning i nästa liv. Subhanallah. Det berättas också från Abu Huraira radiallahu anhu att profeten alaihissalam gick förbi en grav. Och så sa han, vem är det som ligger begravd här? Och då så sa man fulan, en person. Och då så sa han raka'atan, två raka'at, skulle för den här personen vara mer kär än allt som finns på dunien. Och den här hadithen är autentisk. Yani här gick profeten alaihi sallam förbi en grav. Personen har dött. Muslim. Så han får reda på vem det är. Och då ger han oss el khulasa. Han ger oss, ja, vad kan man säga, sammanfattningen av vad den här personen skulle önska om han fick komma tillbaka till det här livet. Han ligger nu i graven, han är död. Han kan tänka. Han kan önska. Okej? Okay? Så vad är det han önskar? Han önskar att han kunde komma tillbaka till dunien. Om han skulle få leva 4-5 minuter och be tvåra. Och sen gå tillbaka. Och han skulle hellre önska att be de här tvåra än att få komma tillbaka till dunja. Äga hela dunja och allt som finns på den fram till domedagen. Ja? Han har förstått verkligheten. Ja? Kolla på oss. Spannend. Och det var en av Selef, Hassan eller någon, han tog en ungdom till begravningsplatsen. Den ungdomen hade, ja, han behövde en tankeställare. Så han tog honom till gravarna. Och så säger han till den här personen, ja, ni tänkte om det vore hans plats. Det är en grav där personen har dött. Vi har begravt honom. Om du vore hans plats, vad skulle du önska? Du nu låg död i graven. Så den här unga mannen han säger Wallah, jag skulle önska att jag kunde komma tillbaka till dunia och göra mer gott. Och då så säger han, du är nu i hans önskningar. Du är nu i det han önskar. Han önskar det du har. En chans, ta vara på livet. Praktisera islam. Lyd Allah subhanahu wa ta'ala. Det måste vi komma ihåg att den dagen vi ligger i graven, alla kommer ångra sig. Den som syndade kommer ångra sig att han syndade. Och den som gjorde goda gärningar kommer ångra att han inte gjorde mer. Så har du syndat, sluta upp. Syndar du, gör tåba. Gör du goda gärningar, fortsätt mashallah, gör dem bättre och gör mer. Är ni med? Det här är vad varje person kommer att önska. Då har han lämnat denna dunja. Det berättas också från Mutarrif att han sa, jag satt med vissa från Quraysh och då kommer en man och börjar be jättemycket. Den här mannen ber jättemycket. Ruku och sujud. Wala yaq'ud. Alltså han sitter inte i tashahhud. Han ber två. Hela tiden han bara sitter. Eller han slår ihop. Att han ber fyra eller sex. Han ber otroligt mycket. Så han sa, wallahi, jag tror inte den här personen ens har räkning, koll på hur mycket han ber. Den här personen. Jag tror inte han har koll på hur mycket han ber. Han avslutar inte ens bön. Är det jämnt, är det ojämnt? Och då så sa de, gå och säg det till honom. Ge honom råd. Ja. Och Mutarrif, han var inte från sahaba, han var från ett tabi'in. Så han gick upp till honom. Den här personen han var färdig. Han sa, ja Abdallah. Jag har inte sett dig avsluta bön. Så vet du ens om du ber jämnt eller ojämnt nummer? Så den här mannen svarar, men Allah vet. Allah vet. Och så sa han, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den som gör en sujud till Allah kommer att få en hasana. Och Allah kommer att för honom ta bort en synd och höja honom en nivå. Så han säger, vem är du? Alltså, du hörde profeten säga, men vem är du? Så han sa, jag är Abu Dharr. En sahabi. Så den här mannen, Mutarrif, han gick tillbaka till sina kompisar. Och han sa, vilket dåligt sällskap ni är. Ni fick mig att gå och tillrättavisa en sahaba. Ja, ni, vem är jag? Förstår du? Men ni ska gå och se till sahaba vad som är rätt och fel. Ni är sämsta kompisar. Subhanallah. Författaren nämner också här många hadither relaterade till al-khushu, inlevelse i bönen. Och en av dem är en hadith som berättas från Yusuf ibn Abdullah ibn Salam, där han sa att jag kom till Abu Darda då han var sjuk, alltså på dödsbädden, som han senare dog av denna sjukdom. Och han sa då till honom på dödsbädden, ya bin akhi, vad är det som fick dig att komma till den här staden? Eller vad är det du vill? Och då så sa han, jag vill bara hålla yani banden med mina faders vänner. Yani Abdullah ibn Salam, som var hans far. Från sahaba radiyallahu anhum. Som då var vän med Abu Darda. Och det här är enlighet med hadithen. Att från godhet mot ens föräldrar är att hålla banden med ens föräldrars vänner. Om du vill vara god mot din pappa eller mor, så ska du också vara god mot deras vänner. Även efter att de har dött. Så ska du fortsätta att behandla dem väl. Så han gick här och besökte Abu Darda på dödsbädden. Och då så säger här Abu Darda att det här är den sämsta stunden för en person att ljuga. Alltså jag ligger på dödsbädden. Det jag säger, det är sant. Han vill här betona att det jag säger nu är sant. Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den som gör wudu, fullbordar wudu, och sedan står och ber två raka, eller arba, eller fyra, och han fullbordar sin dhikr i bön, wal khushu, och inlevelse, och sedan ber Allah om förlåtelse, kommer att bli förlåten. Är ni här? Vad han säger? Att om du står och ber, du har gjort en perfekt wudu, som jag talat om innan. Och du ber två raka eller fyra, frivillig bön, obligatorisk bön. Och i bönen, du minns Allah på bästa sätt. Och du ber med inlevelse. Och ber om förlåtelse så kommer du att bli förlåten. Mashallah. Och jag ska nämna liknande hadither som betonar här. Det nämndes i andra riwaya på liknande hadither här. Att den som gör wudu, fullbordar sin wudu och ber två raka utan att fela i dessa raka blir förlåten för sina tidigare synder. I en annan hadith, den som gör wudu, fullbordar sin wudu, ber två raka med hjärtat vänt till Allah kommer att få paradiset. Okej? Okay? Så här nämns vad? Att om du ber, du utför wudu på ett korrekt sätt. Och sen ber på ett korrekt sätt med inlevelse, uppriktighet, inlevelse, så kommer du inshallah bli förlåten för dina synder och du kommer att få gå in i paradiset. Shabab, om du ber en salat med de här egenskaperna, du blir förlåten för dina synder. Obligatorisk eller frivillig bön, mashallah. Och han nämnde svaret just att man ber med khushu, med inlevelse. Och det är viktigt. Många idag de ber väldigt distraherade. Och ibland vissa tänker på saker i bönen. De tänker bara på vissa världsliga saker endast under bönen. Inte ens utanför bönen, bara i bönen. Och nej, det finns shaitan som kommer och distraherar oss i bönen. Och får oss på andra tankar. Och får oss att minna saker vi hade glömt bort och så vidare. Men man måste kriga. Man måste göra den här jihaden nafs. Kämpa för att försöka be med så mycket inlevelse som möjligt. För att i bönen är i slutändan den du har bett med inlevelse. Vad är det man säger på arabiska? Laysa laka mina salat illa ma aqalta. Och kan man ju kalla. Att det du har av bönen, det du har förstått av bönen. Det du tar i spel, du står och tänker på annat. Det är kallast, det belönas inte. Utan det du får av bönen, det du ber med inlevelse. Därför ska man försöka be med khushu. Och ni vet ju alla den här. Den här versen. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger qad aflaha al-mu'minun. Vad är första egenskapen? Alladina hon fis salatihim. Khashiyun. Och så ber med inlevelse. Första egenskapen av folket som ska följa Firdaus är att de ber med khushu, med inlevelse. Så att man ska alltid försöka träna på sin khushu. Att uppnå mer inlevelse och ödmjukhet i bönen. Det berättas också liknande hadith från Abu Ayyub radiyallahu anhu där han de hade varit på vissa var på de ville ge sig ut på en strid eller de vaktade gränserna, de vakade över muslimernas gränser och missade en strid som hette Ghazwat al-Salasil. Så de tänkte så här, hur ska vi kompensera? Fråga Abu Ayyub al-Ansari, hur ska vi kompensera för att vi missade den här striden? Så en av dem sa, jag vill besöka de fyra moskéerna. Jag vill besöka Mecca, Medina, Al-Quds och i Medina också två moskéer. Al-Quba och Masjid Nabawi. Fyra moskéer och be där i för att bli förlåten för mina synder. Och då så säger Abu Ayyub, ska jag inte berätta för dig någonting enklare än detta? Du behöver inte resa runt. Utan låt mig berätta för dig någonting enklare än detta. Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den som gör wudu så som han har beordrats och den som sen ber så som han har beordrats kommer att bli förlåten för sina synder. Så genom du gör en korrekt wudu i enlighet med sunna och du gör en korrekt bön i enlighet med sunna så blir du förlåten för dina synder. Enklare än att åka till Mecca, Medina och till Quds och så vidare. Vilket är bra, du ska göra det väl. Men här är mycket enklare, subhanallah. Och här finns en viktig färda, viktig lärdom. Och det är att vi talar om att bönen suddar bort synder, bönen förlåter synder, bönen är den bästa gärningen, bönen höjer dig nivåer, bönen hindrar dig för att begå skamlösa gärningar och synder och så vidare. Vilken bön? Vilken bön? Den bönen som är i enlighet med Koranen och Sunna. För hadithen sa kama umir. Han ber inte bara bön. Utan han ber så som han har beordrats. Hur har vi beordrats att be? Var finns beordringen i hur bönen ska utföras? Det finns i Koranen, det finns i profetens autentiska sunna, alaihissalam. Inte att du ber som du känner för, du ber som pappa har sagt, du ber som imamen har sagt i staden, vilket kan vara rätt, men det är inte ett bevis på att det är rätt. Utan vad är rätt i islam? Vad är kriterierna på en korrekt bön? Så som du har beordrats att be. Det är haditherna, de autentiska haditherna. Sallu kamara aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Hur har vi sett? Vi har inte sett profeten be, alaihissalam. Sahaba såg det och de återberättade vidare till oss i de autentiska haditherna. Yani haditherna Bukhari, Muslim och Abu Dawud och Tirmidhi och så vidare som beskriver haditherna, autentiska. Det är de vi ska följa. Vi ska be så som profeten bad, alaihissalam. Utförandet ska vara så som han bad. Och samma sak, vi ska försöka att ha inlevelse. Så som han hade inlevelse, vilket vi inte kommer att ha. Men vi ska försöka att komma så nära som möjligt. Att be med inlevelse som vi har beordrats att be med. Då blir du förlåten för dina synder. Och då höjs din nivå över synder och suddas bort. Och mashallah, du kommer att bli en bättre människa. Du kommer att finna tålamod och alla dessa saker som du belöras med om du utför bön. Sista hadithen är också på samma spår. Det berättas av Ubada radiyallahu anhu, där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: fem salat har Allah föreskrivit. Den som fullbordar dess wudu, och den som ber dem på tid, och fullbordar dess ruku och sujud och khushu, har ett löfte hos Allah att bli förlåt. Allah. Så återigen, det är inte bara den som ber blir förlåt, utan den som ber i tid. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Bönen är föreskriven på bestämda tider. Du ber i tid. Du ber dhuhr innan asr. Asr innan maghrib. Maghrib innan isha. Isha innan halva natten. Fajr innan shuruq. Du ber i tid. Och du fullbordar din rukur. Inte den här stress. Rukur och sujud. Du ber på dhuhr på en minut eller något. Nej, du ber mashallah. Ger bönen dess tid. Du har itminan, lugn i varje moment. Rukur och sujud och el-khushua. Och du har inlevelse. Den personen kommer att bli förlåten för sina synder. Mashallah. Så shabab, har vi inte dessa hadithar funnit en förmaning att göra mer sunna bönor, att vara mån och göra våra obligatoriska bönor och att utöka och göra mera sunna bönor, eller hur? Subhanallah. Så låt oss försöka med detta. Och som vi också nämnde, det handlar inte alltid om att göra mycket sunna bönor. Det handlar om att göra korrekta sunna bönor. Be om inlevelse. Ja, du nu ska be till exempel ikväll, det kan vara Lailatul Qadr. Ska du be 11 raka snabbt eller ska du be 7 raka lite långsammare? Eller 5 raka lite långsammare? Lite längre sujud, lite längre ruku och så vidare. Ja, är ni med? Med mer inlevelse. Så att det inte bara är det här, jag måste uppnå 11. Profeten bad 11, Lailatul Qadr. Ja, men hur bad han 11? Bad han 11 som det är? Du läser på Lola Ahad. Nej, han bad 11 tills hans fötter sprack, Lailatul Qadr. Är ni med? Så att det handlar i slutändan, som de lärda har sagt, om inlevelsen. En förståelse, Guds fruktan, komma nära till Allah. En lite längre sujud, lite längre ruku, ta din tid. Om du kan bli 11, mashallah, på detta sätt, alhamdulillah. Kan du inte gå ner till 9, gå ner till 7, gå ner till 5. Minska lite, men försök att be med, som man säger på svenska, kvalitet före kvantitet. Det är det viktigaste, en princip som också finns i islam, eller hur? Vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan.
Du nämnde om just frivillig dua i bönen.
Ja.
Kan man även göra frivillig dua utanför bönen och höja sina händer och be om någonting världsligt eller?
Ja, mycket bra fråga. Kan man utanför bönen också göra frivillig dua och be om någonting världsligt? Självklart. Självklart. Där finns det inga olika åsikter. Utan olika åsikter fanns gällande att göra det i bön. Då vissa lärde sa att det inte är värdigt att be om dunja i en obligatorisk bön. Då får du bara göra sunna bönor. Men vi sa att den åsikten, ja, ni saknar belägg. Den är inte korrekt.
En full fråga. för att falla ner på sujud för att göra dua, för att komma närmare Allah.
Nej, det var exakt det jag sa. Du får inte bara spontant gå ner i sujud för att göra dua. Du sa, det är en bidah. Vad du kan göra, gå och göra wudu och be för raka. För att göra dua. Det kan du göra. Men då är duan i bön. Är du med?
Du vet när hadith Qudsin du nämnde det Allah SWT typ säger att slaven kommer inte närmare än de obligatoriska bönorna, handlingarna.
Yeah.
Finns inte något liknande med sunna handlingar?
وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِ Hadithen, det är samma hadith. Och min tjänare fortsätter att närma sig mig med frivilliga. Det är samma hadith. Zatullah. Anna.
Det här om att man blir förlåt i sina synder, eller de stora synderna också, eller de små?
Det gick vi igenom för några veckor sedan. Haditherna som nämner att man blir förlåten för sina, för sina synder omfattar det även stora synder. Det finns olika åsikter i frågan. Majoriteten av de lärda säger att det omfattar bara de mindre synderna. Så länge du inte ber om förlåtelse eller gör toba i bön, då blir du förlåten för även de stora synderna. Men vi nämnde att Al-Mundiri, som skrivit denna bok i grunden, och Sheikh Albani och vissa andra lärare, nämner att man kan även bli förlåten för stora synder. Och vi sa att det är det som är underförstått av hadithen. Vissa hadithen nämner att han blir lika syndfri som den dagen hans mamma födde honom. Betyder det från små synder men inte stora synder? Föddes man med stora synder? Nej. Den här liknelsen indikerar på att du blir förlåten för alla synder. Liknelsen av de fem floderna, där så sa profeten alaihissalam, kommer personen ha något smuts kvar på kroppen? Nej. Och då så sa han samma sak, eller med bön, yani personen blir helt ren och då blir han också helt ren från synden. Och jag tror det var det som Sheikh Al-Bani nämnde, eller vissa lärare, att det kan vara så att i början av islam så förläs du bara för de mindre synderna, men Allah sen expanderade, vad kan man säga, ökade sina gåvor över denna umma och inkluderade även de stora synderna. Så att det är möjligt. Walakin la taqtar. Men, yani, vad säger man på svenska? La taqtar.
Ta inte det för givet.
Ja? Ta inte för givet eller förundras inte. Alltså, jag bad en perfekt bön, kallas. Jag är förlåten. Allah är du förlåten. Det vet vi inte. Att man ska alltid kämpa. Man ska aldrig ta ner garden och tänka att man är säker. Tills du har båda fötterna i jämna. Då, mashallah, är du säker.
Vad är belöningen med att be fyra raka innan asr?
Vad är belöningen för att be fyra raka innan asr? Det kommer att nämnas ett kapitel om detta snart. Eller snart och snart. Profeten alaihi salatu wassalam sa, den som ber rahim Allah umran salla arba'an qabla asr, och kan man kalla, och Allah har rahma över personen som ber fyra innan asr. Belöningen är att du får Allahs rahma om du ber fyra raka sunnah innan asr. Du kan be dem 2-2 eller du kan be dem 4. Båda funkar. En fråga här. Är det korrekt att fotbollsspelare gör sujud när de gör mål?
Det är så sjukor i det.
Jo, men alltså, jag tror vissa av de lärare säger att det kan bli lite för mycket. Förstår du? Okej, det kanske är avgörande målet, du vann VM eller någonting, inte vet jag, men du är så här lilla kuppen och bara du ska göra sujud hela tiden. Det blir lite, alltså profeten alaihissalam gjorde sujud i shukr vid stora händelser. Så här, seger, en stor personlighet accepterade islam, att personens mamma blev muslim eller någonting sånt. Någonting enormt, förstår ni? Så att en liten skinnboll går in i ett nät, det är inte värsta grejen, förstår ni? Levin.
Vad säger man
i
sujud i shukr?
Vad säger man i sujud? Du tackar Allah. Du tackar Allah för de gåvor du har fått. Till exempel Allah gav dig en frisk dotter efter komplikationer eller någonting vid graviditeten och alhamdulillah, allting gick bra. Du gör sujud till att tacka Allah att du gav mig ett frisk barn. En ikhal, sådär, förstår du. En person var helt vilsam, fann vägledning. Du tackar Allah att personen fann vägen tillbaka till islam. Kanske det var din far eller mor eller broder. Eller någonting så här stort igen, som att tacka Allah för den här händelsen.
Måste den vara mot kabla?
Nej, och surud shukur är inte bön. Och behöver inte vara mot qibla. Och behöver inte heller vara i tillstånd av wudu. För att det är inte alltid att du får en glad nyhet att du är i tillstånd av wudu. Och det är inte alltid du vet att qibla ligger. Så du kan göra surud åt vilket håll som helst utan en wudu. För det är inte bön som är sant. Om imamen ber snabbt, ska man då be snabbt? Eller ska man be med inlevelse? Innama ju'ila al-imam li-tamma bih. Imamen är placerad, eller vad kan man säga? Placerad för att följas, som hadithen nämner. Imamen är placerad för att följas. Och så sa profeten alaihissalam, gör han, läser han, var tyst, gör han rukå, gör du rukå, gör han sujud, gör rukå, gör sujud och så vidare. Så imamen ska följas. Man kan inte köra en egen bön bakom imamen. Då blir din bön ogiltig. Utan du ska följa imamen. Men vad menas med att be snabbt? Det finns snabbt, alltså allt är relativt. Det finns snabbt, man kan säga tillåtet och snabbt som är förbjudet. Om du inte hinner med el-itminan, vilket är att kroppen får ett lugn i rukå och i sujud och sittandet mellan sujud, då är bönen ogiltig. Alltså det finns, det är sorgligt, men om ni googlar turbo-imam, Ferrari-imam och såna här saker, så kommer ni hitta sjuka videos på folk som gör taraweh, det tog på sig 5 minuter, 20 rakar eller något. Och det är verkligen Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Den där bönen, den är batil, den är ogiltig. Det går inte. Det minsta är att i till exempel rukå så måste du hinna säga subhana rabbi eller adim en gång. Och kroppen måste hinna falla på plats, på lugn. Och sen gå upp och kroppen måste hinna slappna av. Och sen gå ner i sujud, kroppen måste hinna slappna av. Alla kroppsdelar faller på plats. Det här kallas för en itminan. Och har man inte det så är bönen ogiltig. Så ber imamen så snabbt att du inte hinner med detta, då är bönen ogiltig. Då är det bättre att be själv. Men ibland finns det folk som ber bakom en imam som gör de obligatoriska momenten. Subhana rabbil alim, så går han upp. Men personen hinner inte på grund av personen är sen i att gå ner i rukå. Personen är sen i att säga dikr. Han repeterar dikr. Han har wiswas. Subhana, subhana, subhana. Och så missar han. Då är det inte imamens fel, då är det ditt fel. Förstår du? Så att då ska du be med imamen och du ska sluta upp med din wiswas. Så att frågan är lite relativt. Man kan inte bara ge ett svar sådär. Abru.
Har du några tips på hur man får förstå?
Ahsant. Den frågan tänkte jag svara till sist. Och inshallah blir sista frågan. Hur får man khushu i bön? Hur får man inlevelse i bön? De lärda har nämnt lite olika tips. Det kanske viktigaste av tips är att du är medveten om att du nu står i bön. Du gör den viktigaste gärningen. Du gör din största plikt till Allah. Och att du faktiskt står framför Allah. Och i bönen tilltalar du Allah. Och då är det opassande. Det är hur i hela världen kan du stå tankspridd och inte tänka på Allah? Inte vara hängiven och fokuserad på att du faktiskt tilltalar Allah. Och bara stå repetera saker utan att ens tänka på vad du säger. Bara av rutin. Det är det första. Tänka på att du står framför Allah. Genom du tänker på domedagen. När människorna faller ner i sujud inför Allah. Tror ni de kommer vara ofokuserade? Ja? Nej, wallah. Om du nu stod framför Allah och såg Allah framför dig, hur skulle du be? Dyrka Allah som att du såg honom. Men det här är det viktigaste. Att du faktiskt står framför Allah subhanahu wa ta'ala. Två, att man reflekterar över det man läser. Men alhamdulillahi rabbil alamin. Lovprisad är Allah världarnas herre. Lovprisad alla höga egenskaper tillkommer honom, världarnas herre. Han är herre över allt, mäktigast, han har allt i sin makt. Ja? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begrunda de här egenskaperna, att Allah han är den mest barmhärtiga. Vad innebär det? Ar-Rahma. Maliki Yawmiddin, kungen av domedagen, ägaren av domedagen. Vad innebär det? Att endast Allah är det som kommer att döma på domedagen, ingen annan. Du kommer att dömas, du kommer att stå till svars för dina gärningar, du kommer att stå till svars för den här bönen. Tänk på den här saken, det är ma'ani, det är stora innebörden. Iyyaka na'budu, endast dig dyrkar vi, ingen annan dyrkar. Och så vidare, dina siratan måste bli, led oss på den raka vägen. Men ni var fokuserad, tänk på vad du läser. Och det är inte svårt, även om du inte kan arabiska. Läs en översättning på Fatiha, du läser den 10 gånger, du kommer veta vad Fatiha betyder. Det är inte att du måste vara professor inom arabiska. Försök studera lite tafsir kanske på Al-Fatiha, den korta sura. När du säger Allahu Akbar, vad betyder det? Allah är störst. Allah är större än allting jag kan stå och tänka på i världen. Och därför säger vi salada, Allahu Akbar, när du kastar dunya bakom dig. Allah är större, ingenting annat är värt att fokusera på. Ingenting är större än Allah. Okej? Okay? Sen tänk på subhana rabbi al-azim, sujud närmast jag kommer till Allah och så vidare. Tänk på de här egenskaperna. Och sen också att man i bönen försöker att variera olika dikter, olika surah man läser. Det håller bönen mer levande, det blir inte så rutinmässigt. Och sen också att man avlägsnar distraktioner innan bönen och under bönen. Gärna att du inte ber med till exempel på en plats där tvn är på, radion är på, barnen springer och skriker. Du sätter på maten och sen Allah akbar. Du kommer ju tänka på maten, kommer den brännas under bönen? Och så vidare. Så att man försöker att stänga av alla distraktioner så gott man kan. Självklart har man barn, man måste be. Men man försöker i alla fall så gott man kan att be lugnt. Och att profeten alaihissalam ogillade också till exempel bilder och sånt som kunde få bort hans fokus i bönen. Så kanske i sitt hem man har en lugn plats, man har en bönematta med en färg, man har inga dekaler eller vad heter det, tavlor på väggen framför där man ber, man har inte en böneplats i hemmet och så vidare. Är ni med? Man försöker be på det här sättet. De här sakerna kommer inshallah hjälpa personen att be, och också att man kommer lugnt till bönen. Och därför är det förbjudet att springa till bönen. Du ska komma lugnt till bönen. Kommer du anfått till bönen, stressar, du kommer omöjligt att be med fokus. Är ni med? Så alla de här sakerna hjälper inshallah till att få fokus i bönen. Tayyib, vi avrundar där för idag och ses inshallah ta'ala nästa dag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.